Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och riktigt varmt välkommen till avsnitt 3 av Evelöv och Månström, en alldeles ny podd om löpning och livet. Tjenare Malin, hur är läget?
Ja, men det är alldeles utmärkt med mig. Jag har haft en väldigt skön helg i Berlin med ett par tjejkompisar.
Och... Just det, det berättade du förra gången.
Ja, precis. Och jag hade faktiskt inte med löparskorna överhuvudtaget. Och det är inte helt vanligt när jag åker på resa. Jag har nästan alltid träningskläder med mig. Men...
Det är skönt att du kan säga det. Så jag tror många andas ut där ute när de hör att ja, men Malin kan också strunta i löparskorna. Man behöver inte ha med dem på alla resor.
Nej, det handlar om att promenera mycket eller röra på sig ändå. Men det kan vara faktiskt väldigt nyttigt att inte alltid fokusera bara på träning. Men vad har du tänkt, vad ska vi prata om idag då, Petra?
Idag så har vi väldigt många spännande saker att prata om. Bland annat om det här med hur man tacklar svackor i sin träning. Till exempel om man har tränat länge och målinriktat och så blir man skadad eller sjuk. Vi kommer att besvara flera av de frågor som ni kära lyssnare har skickat in till oss. Men först lite om inslagen från våra sponsorer i det här avsnittet. Risenta och Miego Sports Headphones. För några år sedan sa det pang och sen skulle alla äta chiafrön. Ni som håller er uppdaterade på diverse hälsotrender har knappast kunnat missa saker som chiapudding och chiabröd. Hur man nu gör om man ska tillgodogöra sig alla näringsämnen i detta frö kommer ni få veta i slutet av programmet och då får du också massor med tips på hur du ska ta hand om dina chiafrön på bästa sätt. Och som ni kanske vet så springer ju jag ogärna utan musik i öronen till skillnad från Malin här bredvid. Och jag kompromissar ogärna med ljudet. Och det innebär att jag ofta har sprungit faktiskt maraton med så här jättetunga hörlurar med grymt basljud. Men nu har det dykt upp ett par nya sporthörlurar med den unika kombinationen av lättvikt och faktiskt en riktigt okej bas. De hörlurarna kommer ni få veta mer om i slutet av programmet. Men om vi återgår till det här med att misslyckas, Malin. Har du gjort det någon gång i din karriär?
Oj. Jag har misslyckats så många gånger. Men det läckra med att misslyckas. Jag brukar säga att det finns väldigt många fördelar med att misslyckas. För att det framförallt så är det att är det någon gång man lär sig någonting om både sig själv och sina tankar, hur man ska tänka i de lägena och hur man ska ta sig tillbaka och hur man faktiskt fungerar. Så är det när man är i lite botten. Så är det ju med livet överhuvudtaget, tycker jag. Det är när allting flyter på och det går av sig självt, då är det inte speciellt svårt att känna att det här är ju rätt enkelt. Mm. Behöver man ingen hjälp i världen, utan man är rätt självgående. Men jag har ju misslyckats massor med gånger, självklart idrottsligt sett, för att jag har tävlat i hela mitt liv och då har man många misslyckanden mellan de här fina stunderna när det är på topp. Men sen är det ju så att de minns man inte lika tydligt som de här gångerna man stått på prispallen och lyckats. Mm. Men jag vet att jag har lärt mig enormt mycket av de misslyckanden jag haft, och det är ju både att det rent ut sagt har har gått jättedåligt resultatmässigt, fast det inte ens finns någon rimlig förklaring, till att jag har åkt på en stor skada vid ett trist tillfälle.
Och, vilket är det, liksom det värsta du minns? Här? Det här var ju riktigt jäkla onödigt, eller...
Nej, men det var ju början till slutet på min karriär, var ju att jag hade haft ont i en hälsena i nästan 2 år egentligen, mer eller mindre. Och som elitidrottare hinner man aldrig vila tillräckligt mycket för sådana grejer, utan jag sköt upp det där och det var hela tiden något nytt mål som skulle inbringa. Så att det blev att jag liksom struntade i de där signalerna lite för lång tid, och det blev ondare och ondare. Så att år 2000 var ett OS-år, och OS gick i Sydney, vilket var en häftig resa och en häftig upplevelse. Och jag insåg ju att jag började komma till slutet av min karriär ändå, så jag ville ju otroligt gärna åka dit. Och jag hade väldigt ont i min hälsena hela säsongen, så jag åt Voltaren för att liksom stilla det där. Och mitt i sommaren när jag var i Oslo på Bislett och sprang, så kände jag inte signalen. Jag kände att det hände någonting i foten rätt tidigt i loppet. Men sen när det var 250 meter kvar på 1500 meter, då gick hälsenan nästan helt av.
Nej men fy, den så gick att, av?
Ja, inte helt, men... ungefär hälften gick av.
Hur känner man det? Eller är det så fullt av adrenalin i kroppen så att det bara...
Nej, men det smäller ju liksom till i foten, så kan man inte ta ett steg till. Det är bara...
Fy, så hemskt det låter.
Och jag var ju liksom på väg att kvala in till OS. Jag sprang jättebra. Jag hade bra tid på gång och så. Så att jag på något sätt har så otroligt mycket adrenalin i kroppen, så smärtan känns ju inte... så farlig från början, men sen började jag göra rätt ont också. Och en förtvivlan förstås över att behöva bryta ett lopp och känna att jag insåg att det här är allvar. Det här var ingen liten grej som hände. Det var egentligen början till slutet på min karriär. Jag försökte ju ta mig tillbaka under 2 år, men det gick inte. Jag fick mer och mer problem och fick operera och så vidare. Så att, men det är ju så där, är någonting man lär sig de där gångerna, så är det verkligen hur... både hur mycket man uppskattar verkligen sin idrott kanske, och få träna och få vara frisk och få vara hel och inte deppa för att man känner sig tung i löpspåret en dag, utan få lite andra perspektiv. Och sen att ändra om sin inställning, att vad ska jag träna nu då? Jag måste träna. Just det. Så plötsligt så hittar man helt andra saker att träna under en period.
Vad körde du för någonting då när det var uppehåll?
Vattenlöpning, cykling och styrketräning framförallt. Och jag blev ju vrålstark, så att det är ju inte så där att man behöver tappa formen, utan det går väldigt snabbt att komma tillbaka till löpning om man bara håller i med annan träning.
Jag tror att det är någonting som ni elitidrottare har, som kanske många av oss motionärer inte riktigt har, just det här att när man åker på att man ska köra alternativt, så går ni ju in för det med den här inställningen att nu jäklar ska jag komma tillbaka, och nu ska jag komma tillbaka starkare än någonsin, så att man blir väldigt sporrad av att köra den här alternativa träningen. Och jag vet ju, jag själv...
Har du haft några skador så där stora?
Inte så liksom omfattande, som att min hälsena har ju inte gått av, men jag har haft väldigt mycket problem med en hälsporre som ligger i släkten. Alltså min pappa har hälsporre fast han knappt springer. Så det är ju någonting som bara, det är en svag punkt helt enkelt. Och jag känner direkt när jag har tagit i lite för mycket, när jag har slarvat med stretching, när jag har slarvat med nerjogg eller uppvärmning, alltså kommer den där. När man helt enkelt gör någon slags förändring eller slarvar lite med återhämtning.
Men du har några metoder som håller i schack lite grann då, eller?
Som nu till exempel, nu har jag ju, snart 1 år sedan så födde jag ju barn. Och jag var väldigt sugen på att komma tillbaka fort, men jag fattade ju också att man ska inte ta i för hårt och liksom sådär. Så att jag tyckte att jag trappade upp ganska bra, men sen kom jag till en punkt kanske efter ett halvår när jag kände att yes, nu flyter du på igen. Så här, nu har jag börjat titta tillbaka till den gamla Petra så här. Och då tror jag att jag kanske la in 2 intervallpass i veckan där och började köra ganska mycket på bana, för det var ju på våren, du vet, en torr, solig bana.
Och så en liten nytänning efter ett lite sämre träningsår.
Ja, och tunna löparskor och så här jättebra musik i öronen. Det var, och så vet jag så här, kom jag hem där och så började jag känna precis under foten där. Så här. Men då så gjorde jag faktiskt så att jag la in spinning istället för löpning, alltså intervaller då. Och sen så började jag köra jättemycket fotstyrka.
Mm.
Övningar som jag googlade fram. Jag fick tips från en sjukgymnast som jag brukar gå till som är jättebra. Och jag bara tänkte jättemycket på det här. Att nu jäklar Månström, alltså. Nu får du inte slarva igen och åka på det. För det är så segt att bli av med hälsborre. Det är en riktig sån där humörsänkare.
Ja, nej men,
har du haft det då?
Jag har aldrig haft hälsborre, men jag har ju många kunder som har slitit något år med att bli av med en hälsborre. Så det är en av de segare grejerna.
Det kan ta flera år också. Ja,
men det är intressant just det du berättar, att för det är det som jag försöker verkligen lära ut till mina kunder som jag tränar och de som jag inspirerar i, att skulle man åka på en skada, att man inte lägger av med träning bara för att löpning är kanske ens huvudträning eller den enda träningen man håller på med i vanliga fall, och så plötsligt får man en skada som gör att man inte kan springa ett steg på flera månader, så är det så otroligt humörsänkare att inte träna överhuvudtaget, och dessutom så kan man faktiskt ta tag i andra bitar i kroppen som man definitivt behöver träna också, och så faktiskt kan göra att du kommer ut och är nästan en bättre löpare fast du inte har sprungit ett steg. Och det tycker jag är rätt läckert, att veta att här finns det saker att göra som både gör att man håller humöret uppe och som gör att du faktiskt kommer tillbaka till din löpning jättesnabbt.
Men styrketräning säger du till exempel.
Ja.
Alltså hur styrketränade du då när du var skadad och inte kunde springa?
Ja, alltså jag styrketränar ju alltid. I alla fall 2 dagar i veckan kör jag hela kroppen.
Hur ser ett Malin-pass ut då? Är det tunga vikter och få repetitioner som gäller? Eller?
Nej, alltså jag kör inte så mycket skivstång längre. Det gjorde jag när jag tävlade på medeldistans för att bli snabbare. Men jag kör mest med pilatesbollar. Jag hänger och drar mig upp.
Du kan ju göra chins, du. Jag kämpar fortfarande för att klara.
Ibland kör jag faktiskt bänkpress och så, bara för att testa och sådär. Men det är mycket med egna kroppen.
Malin, men kommer du ihåg när vi var i Reykjavik 2014? På den här CrossFit-bunken. Förlåt att jag avbröt dig. Jag fick ju värsta. Den måste vi berätta om.
Ja, det måste vi.
Ja, alltså vi var då på en resa med ett företag som vi jobbade med, och vi skulle springa där, men vi hamnade i den här CrossFit-studion av någon anledning. Och vi skulle prova på ett CrossFit-pass med en väldigt speciell man. Och då kommer jag ihåg att du hoppade upp i ett sånt där kinsräcke där inne och bara rev av hur jäkla många kins som helst.
Men det där passet, ja, det var ju faktiskt lite roligt, för den där CrossFit-ledaren, där tränaren, han på något sätt fick ju någon hang-up på dig.
Att han punktmarkerade mig, kan man säga, intensivt.
Jo, han skulle ju kolla din teknik på alla övningar.
Men det var ju så här, om vi tar det från början så att folk fattar, det var ju så här att han brann ju för CrossFit, kan man säga, om man uttrycker sig diplomatiskt.
Ja, jo.
Ja. Och så sa han ju det liksom att om man tränar CrossFit, då kan man ju klara egentligen vad som helst. Då kan man springa 100 kilometer och man kan klara av ingenting var omöjligt med
han
CrossFit.
Han påstod väl att han skulle kunna springa 10 mil vilken dag som helst i bra tempo för att han hade tränat CrossFit.
Och då frågade jag så här, jaha, men kan man även bli president i USA om man kör CrossFit? Och då var han, det var som att då fick han något svart i blicken och han kände att jag drev med honom.
Vad konstigt.
Jag undrar varför. Ja. Men han hade inte så mycket humor, eller jag vet inte. Men i alla fall, då skulle vi ju köra det här passet då sen. Vi skulle ju repetera en massa övningar på tid. Och jag kommer ihåg att han stod där framför mig och typ, han skrek så att jag fick nästan som spott i ansiktet. Och han bara, come on, work it.
Ja, men han sa, han var ju fram och petade på din teknik när du gjorde armhävningar.
Ah, ja.
Hela tiden att du inte gick tillräckligt djupt ner och tryckte lite i ryggen liksom. Ah. Och det där kan vara rätt känsligt när man är totalt slut och har mjölksyra överallt, att någon är liksom och trycker en i ryggen.
Det var ju inte så man gjorde armhävningar på det sättet. Det var ju inte sånt man körde. Men han tyckte ju att löpare var lite så kanske lite egentligen otränade på de flesta ställen i kroppen. Men nu ska inte jag sänka honom helt, men det var lite coolt i alla fall. Men jag såg ju hans blick där när du hoppade upp och skulle köra de här kinsen. Han trodde ju inte att du kunde det.
Nej.
Men du har ja, satt
men jag
honom på
fick
plats,
ju ingen credit för det.
Nej,
men,
nej, nej.
Men han...
Beginners luck, tror jag han sa.
Ja. Det är mycket beginners luck i styrketräning just.
Ah, ja. Speciellt chins.
Chins, man bara klarar 10 stycken bara för man råkar ha tur.
Ja, men exakt. Ja.
Nej, men,
nu undrar alla vad det här är för CrossFit-studio.
Ja, ja, den är i Reykjavik som sagt. Den ligger en bit bort.
De hade ju någon slags istank där också. Nu kom vi från ämnet, känner jag. Men det var en väldigt speciell anläggning. Man skulle, efteråt så skulle man ju lägga sig i någon istank för att liksom snabba på återhämtningen där. Mm. Så man, det var ju någon stort muskelkille som la sig i den där när vi var där.
Och satt ju i hur länge som helst. Jag förstår inte, han stod ut för det var väldigt kallt. Men det är bra för återhämtningen.
Har du faktiskt en egen istank hemma?
Nej, men jag har faktiskt sådär när jag tävlade och hade kört mycket mer mjölksyreträning än vad jag gör idag, så kunde jag duscha iskallt på benen och varva då varmt vatten med iskallt för att få igång blod genomströmningen ordentligt och liksom dra bort mjölksyra och slagg.
Så det var intressant att du sa, för att det var nämligen så, jag minns i Göteborg 2011, då sprang jag Göteborgsvarvet och det gick jättebra, jag satte personbästa där. Och då vet jag att jag skulle duscha och jag bara, du vet, så här varm, skön dusch. Vad skönt. Så stod jag inne i 20 minuter. Och sen var vi där med ett team, skulle spela in webb-tv, jag tillsammans med Anders Salkaj, den här svenska maratongurun. Och då så sa han där, Petra, du har väl duschat växelvis kallt och varmt nu så att du skyndar på återhämtningen. Och så har du på dig kompressionsstrumporna. Jag bara...
Du hade missat den kalla biten där.
Jag hade kört varm dusch och hade inga kompressionsstrumpor, så jag kunde inte gå på så här, 2 dagar. Eller jag hade jätteont i vaderna. Men det var det värt.
Det kan man få ändå. Men det, om man nu är ute efter att veta att ja, men jag behöver återhämta mig snabbt för jag ska köra något mer lopp eller sådär, så kan det faktiskt påskynda återhämtningen, absolut.
Mm. Marcus Torgeby brukar ju prata om isning också, att man ska, han som bodde i tält i Jämtländska fjällen i 4 år där för att hitta sig själv. Och han har ju sprungit med honom några gånger och då brukar han ju sätta sig vid någon fjällbäck där och sätta ner underbenen i någon jock där. Ja, så kan man också göra.
Absolut.
Men det funkar ju bra med duschen också. Men du, vi har ju fått lyssnarfrågor. Det är jättekul att ni som lyssnar hör av er och ställer frågor. Och den första frågan kommer från Stefan Lind. Och han skriver så här. Hej, jättebra första avsnitt. Jag har en fråga angående träning. Jag springer en hel del lopp men får inte riktigt till det på tävling. Jag tränar inget intervallpass men kör en hel del tröskelpass. Hur viktigt är det med backträning? Borde jag köra något backpass i veckan för att bli just starkare i backe? Det känns som att det är där jag är svagast. Hälsningar Stefan. Och för er då som lyssnar på det här nu och undrar vad tröskelpass är, för det första, så kanske du kan bara ge en snabb kort förklaring på det.
Ja, precis. Ett tröskelpass är ju egentligen lite längre intervaller där man ska ligga under mjölksyretröskeln för att orka springa lite längre intervall helt
måste
enkelt.
Måste det vara intervaller då? För folk kör ju ibland tröskelpass som ett helt pass också.
Ja, fast då ligger ju, det är ju rätt obehagligt att ligga liksom i tröskelfart väldigt länge.
Ja.
Så att ofta så kallar väl jag i alla fall tröskelpass när du ligger i längre intervaller, och det vill säga kanske uppåt kilometern eller längre, och ligger i sådär ett tempo som jag brukar beskriva som obehagligt snabbare tempo, men det funkar en lite längre tid.
Du ger inte det här sista utan du sparar lite grann.
Ja, det känns liksom, det kryper lite i benen, lungorna känns lite för små.
Växel 4 och 5 eller vad
ja,
säger man?
Ja, precis. Men man känner att jag skulle kunna gasa på lite mer om det var mål här om 10 meter. Så att den känslan, och det är rätt krävande de passen mentalt sett, för man får ligga och plåga sig rätt länge. Men till skillnad mot ett backpass då till exempel, det är ju bland det mest mjölksyra tuffa passet man kan ge sig på, och det är ju en helt annan intervallträning. Det blir plötsligt en löpstyrketräning skulle jag säga, och det låter ju som Stefan inte har kört så mycket av det, och kanske som jag ser det skulle tjäna väldigt mycket på att varva lite mera sina tröskelpass med backpass, för då får han mjölksyreträning och en benstyrka på ett annat sätt när han springer backe.
Men han skriver ju här, jag tränar inget intervallpass men kör en hel del tröskelpass. Då kanske, jag tänker intervaller, då tror ju många att det måste vara en viss fart på själva intervallen. Men intervallpass kan man ju springa både i tröskeltempo och i annat tempo.
Mjölksyratempo.
Mjölksyratempo, alltså snabbare då. Ja. Du kan ju springa egentligen hur fort eller långsamt du vill på en intervall.
Ja, det låter som att han kanske är ute på då en, alltså som inte är ändå uppdelat i intervaller, utan att han ligger liksom i halvhögt tempo på en distansrunda helt enkelt. Så jag som är väldigt mycket positivt lagd åt intervallträning. Jag springer ju nästan bara intervaller
själv. Du har gjort det en hel del i ditt liv genom din medeldistanssatsning också.
Ja, och plus att jag gör det fortfarande. Jag springer bara intervaller i stort sett.
Jaha.
Och det är av olika slag då däremot. Det är ju allt från då långintervaller, alltså tröskelintervaller, till backe och korta intervaller. Och då jag känner i alla fall att jag kan hålla en högre nivå som löpare utan att träna så mycket. Så jag får väldigt hög kvalitet på min träning, men jag tränar inte alls så mycket.
Kör du något långpass i veckan då?
Alltså jag gör det inför lopp. Nu sprang jag ju Lidingloppet här för någon månad sedan, och då hade jag ju lagt in några längre pass, för det måste jag, men då pratade jag fyra, fem stycken på.
Men då ska vi säga så här, jag skulle nästan vilja så här, sätta upp en skylt nu, don't try this at home kids.
Nej.
Om vi säger så här, du har ju en helt annan grundträning i kroppen än vad en vanlig motionär har. Du har ju egentligen sprungit i hela ditt liv, så att då kanske man kan göra ett sånt upplägg. Jag fick ju min löparäv i Uppsala, Ingmar, som har hjälpt mig jättemycket genom åren med löpning. Han sa ju det att som motionär så bör man ju se till att en intervallpassen ska inte dominera i din träning, utan det ska vara mer som att du är topping på en tårta.
Ja.
Men grunden ska vara lugna pass där du återhämtar dig snabbt. Mm. För just det här med att man har ju inte den förutsättningen i kroppen.
Nej,
att köra
det är klart
så hårt.
Att, och det är det som är intressant där med träning, att det går inte heller att lägga ett program i näven på någon och säga att kör så här så kommer du göra den här tiden på ditt lopp och så, utan man måste hitta en träning som funkar för din kropp och din bakgrund och hur pass mycket din kropp klarar. Men jag känner ju att är det något jag får ont av i mina hälar då, som är lite sargade av 5 operationer, så är det långpass. Och det är därför jag håller ner dem. För där springer jag en längre tid och jag springer lite med sämre löpteknik och slitage. Så att därav så passar min kropp bättre med alla gamla skavanker och att jag är väldigt van att springa intervaller. Så tål den det bättre, konstigt nog, fast man springer fortare. Men vad jag tror Stefan skulle tjäna på här, det är ju just att byta ut något av hans vanliga, om det är tröskelpass eller vanliga distanspass eller långpass, till att lyfta in framförallt tror jag på backpass för
honom.
Han
är inne på det själv här. Ja.
Då får han maxpuls, han får mjölksyra och han får den här benstyrkan som man får, en helt annat knälyft och tryck i löpningen. Så att backträning är det bland det mest effektiva intervallsättet att bli starkare.
Och sen säger ju inte han riktigt vilken distans han siktar på heller. För det här vet ju du bättre än jag, men en fundering jag har är att det kanske ge mer utdelning om han kör väldigt mycket tröskelpass, så kanske han har lättare att få till det på långa lopp, om vi pratar kanske halvmaraton upp till maraton. Men om man verkligen blir snabb på kanske 5 kilometer eller milen, då är det ännu viktigare med ett effektivt löpsteg och att komma upp på framfoten, vad ni brukar säga.
Ja.
Eller är det så? Eller har man alltid nytta av
alltså jag skulle
backen?
Säga så här, att de här backpassen eller lite snabbare intervaller ibland, det tycker jag att alla ska köra, även om man satsar på ett maratonlopp. För att det gör att man allmänt sett blir en, man blir starkare i kroppen av dem. Du får ett tryck i löpsteget, du känner att tyngdpunkten kommer upp. Det blir som en löpstyrketräning på ett sätt.
Mm. En slags löpskolning egentligen?
Ja, löpskolning plus att det är ett sätt att bli allmänt starkare och få ett bättre löpsteg även på längre distanser. Mm. Så att, sen ska du ju självklart välja hur pass stor del du lägger in i din träning på de här passen beroende på vad du satsar på. Om du vill bli snabb på 5 kilometer eller en mara så kan det vara lite skillnad. Men jag tycker att alla behöver det.
Mm. Men sen kanske man ska säga också att det här, jag vet ju många, inklusive jag själv, man kopierar lite grann vad eliten gör och så kollar man, men Malin har ju sagt att man ska köra många intervallpass. Och så vet jag, en period så körde jag 2, faktiskt nästan 3 intervallpass i veckan. Och jag upplevde att när jag, för det första så var jag ju trött jämt. Alltså jag fick ju aldrig, jag kunde aldrig springa i maxfart kände jag, för jag var ständigt trött. Inte så konstigt med tanke på hur mycket man körde. Och sen återhämtningen sög ju, och sen när man väl stod där och skulle springa den här tävlingen, då var man förutom att kroppen var så nedtränad så att jag inte kunde ge max, så var jag dessutom mentalt dränerad för att jag hade kört så många, jag hade ju gett av det här mentala på passen, så att när tävlingen kom så hade man ingenting kvar. Så det var liksom så här, jag vet inte varför man gjorde så. Det var ju som att såg av grenen man sitter på.
Ja, det är intressant, för att det där är så skillnad, jag blir helt dränerad av långpass. Efter ett långpass då blir jag liggande i soffan och bara vill äta och vila resten av dagen.
Jag tycker jag får ingen aptit efter långpass. Det tar nästan ett par timmar, kanske 3 timmar när jag kan äta något vettigt, alltså förutom att dricka kanske sportdryck eller käka någon godispåse.
Ja, men absolut. Och för mig förstör ju det resten av dagen. Och det är ju problematiskt när man har 3 barn som man ska hitta på. Om det här ska ske då på en helg så... och även om jag sticker ut tidigt och kör ett sånt pass och egentligen tidsmässigt har hela dagen framför mig, så känner jag mig inte speciellt på hugget att hitta på något annat, utan då skulle jag bara behöva ligga och slappa väldigt många timmar efter. Däremot om jag går ut på ett stenhårt intervallpass, det kan vara totalt, alltså jag ligger i gruset efter, så kommer jag tillbaka och efter duschen så är jag full fart med andra grejer, och då kan jag vara liksom tung i benen, men jag har liksom ork i kroppen kvar och huvudet är fräscht och så att på något sätt så min livsstil för att få ihop ork till annat, så passar det mig bättre att köra hårda intervallpass, konstigt nog. Så
vi alla
men
olika.
Du ser hur olika det kan vara. Men det är därför man måste hitta sin grej. Men jag tror, för att bara återgå till den här frågan med Stefan, så skulle jag bara rekommendera honom att ut och kör intervall i backe. Testa, prova en gång i veckan och se en period, hur känns det? Mm. Vad ger det?
Och varva långbacke med kortbacke kanske?
Jag tycker att han ska köra max 1 minuters backe.
Ja, okay.
Så att mellan 45 sekunder till 1 minut. För då får han den här riktiga trycket i löpningen och inte ska hitta någon backe som tar 3 minuter. Då, för då kommer vi upp till det här med
tröskelfart igen. Det har han gjort några gånger.
Så att, jag tror att mellan 45 sekunder till 60 sekunders backe i inte allt för brant lutning heller. Det ska inte vara slalombacke, utan det ska vara lite mer.
Hoppas han inte bor i Skåne. Nu då, bara.
Ja, men någon backe får man alltid hitta, eller hur?
Ja, det kanske finns i Skåne också.
Ja.
Sen har vi en till fråga.
Ja, men precis. Clarissa Fröberg, hon har skickat in flera frågor, men en handlar om hur man hittar ett bra hårband till löpning.
Så där.
Och jag har ju alltid haft hårband. Jag har haft snusnästdukar och hårband och grejer för att inte få luggen. Så att det här kan vi prata om, Clarissa och jag.
Ja.
Men hon har köpt flera hårband från etablerade märken, men hon tycker att de halkar av huvudet. Och det enda som har funkat för henne är reklambluffarna.
Jag tror det är reklambuffar.
Ja, buffarna. Jag tänkte att det var någon sån där
bluff.
Bluff.
Reklam kan ju vara bluff ibland.
Reklambuffar är det förstås.
Men det buff är ju som ett tygrör.
Jag skulle säga att det är mer tygtub. Som en halvmössa.
Ja, en slags mössa. Så man kan ju ha den som en mössa och så kan man ha den som ett pannband eller en scarf runt halsen. Lite beroende på hur man känner.
Ja, men problemet som hon ser, det är att hon vill ha en schysst lösning på sitt hårproblem utan reklam.
En reklamfri lösning på sitt hårband.
Ja.
Men alltså, jag, om du bara backar lite. Du sa att du kör, du brukar ha sånt där Zlatan-hårband som är lite tunnare.
Ja, alltså förr i tiden när jag tävlade på bana och så, då hade jag alltid en rullad snusnäsduk. Och mitt favorit var ju då, var jag ju sponsrad av Nike, så jag hade ju liksom en Nike-swosha där framme också, så att det var ju lite sådär reklammässigt rätt.
Så du
också
hade ju en reklam...
Ja, det var en liten reklampelare där. Ja, men det var framförallt för att jag har haft samma frisyr i 20 år. Och då åker liksom luggen fladdrar fram i ansiktet annars. Så att det var ju en framförallt lösning där. Men det gjorde bra reklam också. Så att de var nöjda. Men nu för tiden har jag gått ner på ett lite tunnare då. Som nästan alla fotbollsspelare har.
Men det glider inte av, för hon skriver ju att det glider av. Men jag tycker också att det där bandet glider av. Det beror det på huvudformen kanske?
Ja, jag har aldrig känt att det har glidit av, jag vet inte.
För om jag har det så här, alltså precis vid hårfästet, som en del har, och det är jättesnyggt tycker jag.
Ja.
Då slutar det med att det liksom glider bakåt, och till slut så bara puff säger det, så har det trillat av.
Är det sant? Det har jag aldrig märkt.
Kanske huvudet är liksom, för det sluttar på något konstigt sätt.
Ja, det faktiskt var lite nytt. Det är därför lite intressant det här.
Men, det här är lite jättenördigt.
Men det är klart att jag förstår Clarissa, för ibland kan jag känna att även om jag har det där, så åker ändå, när det blåser, så åker ändå håret, flyger hejvilt och i ansiktet. Så att det skönaste som jag tycker, det är den här årstiden nu när man får ha mössa på
men
sig.
Men du passar ju i sån här kondommössa. Du är ju faktiskt en av få lyckliga människor som kan ha de här löpar, jag kallar det för kondommössa. Man ser ut som Tummelisa. Eller jag ser ut som Tummelisa, men du är ju cool.
Jag älskar sån där tajt mössa. Och framförallt så älskar jag, då är håret borta.
Men du bara stoppar in allt håret i den där mössan och sen så kör du?
Ja, det är det som är så skönt. Den här årstiden är den bästa just för hårets skull. Men det här med hårband, det ska väl inte vara så svårt att hitta ett...
Men det är svårt, Malin.
Hårband som inte har reklam på sig, eller en buff.
Men alltså jag tänker att skulle man inte kunna googla lite grann och kanske hitta lite så här utländska... Jag tror så här. Jag tror man behöver en silikonsträng på insidan av bandet för att det ska sitta bra på oss som har problem med just fel huvudform.
Ja, för det måste ju ha någonting. Men jag som alltid springer med hårband, nämligen och har ju sprungit även Lidingölopp och annat, där man utsätter sig för lång tid med svett och så, borde ju ha känt det här att den skulle ha halkat av, men det har aldrig hänt. Så att måste jag någonting med att man måste hitta någonting för olika huvudformer.
Ja. Där har vi faktiskt kanske ett hål på marknaden.
Vi får kika, vi får göra lite research du och jag.
Vi får ta fram.
Vi återkomma om vi hittar någonting. Mm. Och jag kan gärna vara testperson, fast jag verkar ju ha ett huvud då som
funkar. Du har ett optimalt huvud för hårband.
Jag
blir den här utmaningen för producenterna. Eller så tar vi saken i egna händer och tar fram ett eget hårband helt enkelt.
Mm.
Det var roligt, för jag fick feedback här på Instagram från en lyssnare som sa att det var ju väldigt roligt när ni pratade om djupdykning i konditionsträning och löpning. Inte så mycket utseende grejer ville han ha. Så har vi precis kört lite sånt. Eller utseende. Jag skulle säga att det här med hårband är lite mer funktion. Och det möjliggör effektiv löpträning.
Ja, alltså har man den frisyren som kräver ett hårband, så är det ju, som jag sa på min tid när jag tävlade med den här snusnäsduken, det var ju i första hand var ju för att faktiskt hålla håret på plats.
Keps, har du kört med det någon gång?
Nej, det gillar jag inte lika mycket. På träning ibland faktiskt, om det regnar kan jag tycka det är skönt, om det inte är jättekallt, att det inte liksom regnet bara smattrar i ansiktet. Men annars tycker jag det blir lite instängt. Stängt sådär, jag vet inte. Jag gillar bättre mössa eller fritt.
Mm. Ja, men det är som sagt en diskussion som hela tiden pågår. Det är faktiskt inte helt lätt att hitta en optimal lösning där. Så att, jag hoppas att Clarissa i alla fall har blivit lite klokare på det. Då ska vi se, vi kanske hinner med en fråga till i alla fall. Och det är samma person, Clarissa, som undrar över våra favorit- respektive hatpass och varför. Om vi ska börja med våra favoritpass då. Eller vårt favoritpass. Du måste välja ett.
Oj, nu blir jag liksom, jag som älskar all möjlig träning också. Jag är ju sån allätare i träning. Det är det, ja, som
nu,
är.
Om du bara skulle få köra ett pass livet ut, vilket skulle det vara?
Nu kommer jag bli tagen för så här, hur kan man älska ett sånt pass? Men det är nog fortfarande någon sån där halvlång intervall med bra löpsteg, bra fart, lite mjölksyra, kanske någon serie så där. Om jag bara skulle liksom få kroppen höll och man kunde bara köra mycket som helst, så kanske 200-ringar på bana. Fantastiskt. 10 gånger 200 på bana. Snabbt,
intensivt. Hur länge vilar du då? Mellan varje?
Ja, när jag tävlade, när jag var som bäst, då vilade jag 30 sekunder. Och försökte hålla mitt 800 meters tempo då, på 10 stycken. Det var väldigt tufft. Jag behöver lite längre vila i dagsläget, så att nu skulle jag säga 60 sekunder. Mm. Och ibland delar jag till och med upp dem i hälften, så efter 5 så tar jag kanske 2 minuters vila. Mm. Men det är nog mitt favoritpass. Det är lagom långt för att liksom bara kunna springa med ett bra tryck, men det är så pass kort vila att det är kondition. Det är liksom inte snabbhet i första hand, utan det är ändå att man ska återhämta sig snabbt och så på igen.
Mm. Mm. Ja, men alltså 200-ringar är faktiskt riktigt kul, så jag skulle nog kunna säga samma sak. Kanske att jag är lite långsam ändå. Jag känner mig ålderns rätt så där. Så är det kul att ändå springa lite längre. Så jag skulle nog säga 400-ringar. För det blir ju precis ett varv på en bana.
Mm.
Och det är så enkelt på något sätt. Bara, jag ska springa ett varv och sen så vilar jag.
Det är bara det att 400 är en fruktansvärd distans om man springer på.
Ja, det är det.
200 man kan på, man liksom på något sätt alltid hålla steget hyfsat i mål. 400 kan man ju bli så fruktansvärt trött på, så att det liksom knappt går att springa.
Men vad skulle du rekommendera då, att man, om man är en vanlig motionär, vad ska man sträva efter att få för tempo på sina 400-ringar då? Om man vill få ett effektivt pass?
Oj, det är ju jättesvårt att säga beroende på helt vilken nivå man håller, men det är ju en, jag skulle säga en klar överfart mot sitt 10 kilometers maxtempo. Mm. Liksom om man kör ett par 400-ringar, att man ändå ligger liksom i klart övertempo mot det.
Om man springer milen på 60 minuter till exempel.
Ja, då får du ju liksom räkna ut då vad det är per 400-ring, och så får du springa det lite fortare än det, och så kanske du kör då en 6-8 stycken.
Ja. Man ska bli rejält trött i alla fall. Och sista ska gå kanske i samma tempo som den första, inte långsammare i alla fall.
Samma tempo fram till sista 80 metrarna, då trycker man på lite extra, så får man en eller två sekunder snabbare.
Då är det idealiskt. Man på.
Ja, då har man lyckats.
Ja, men jag tror vi nöjer oss med det, och jag tycker att hatpassen, vi kör en cliffhanger till nästa avsnitt.
Jag tror det.
För det kommer folk att undra över. Ja. Men vi måste bara avhandla en grej innan vi avbryter för dagen. Malin, du släppte en liten bomb här innan vi drog igång inspelningen. Du har jobbat som cykelbud.
Mm. En sommar bara dock, ska jag tillägga. Och i cykelbudsvärlden så fick jag höra att har man inte jobbat en vinter så får man inte kalla sig för cykelbud.
Jaha,
men jag jobbade faktiskt 4 månader som cykelbud över sommaren. Och det var jättehäftig upplevelse av flera slag, för att jag, för första så hade jag precis avslutat min karriär, tävlingskarriär. Jag hade opererat en hälsena, kunde inte springa överhuvudtaget, men cykla gick jättebra. Så då tänkte jag, vad ska jag göra nu, bara för att känna att jag har avslutat min karriär, jag behöver träna någonting, men jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv riktigt. Så att jag jobbade en sommar då och cyklade. Det blir ju nästan 10 mil om dagen.
Men det blir så pass mycket.
Ja.
I centrala Stockholm då?
I centrala Stockholm. Jag var helt slut, kan jag säga. Då kan man prata om trött på kvällarna.
På kvällarna, ja.
Så att man cyklar ju, och det blir ju som intervaller. För när man får ett bud, då ska du hasta på. Så att det blir ju liksom pumpa rejält. Men det som var häftigt också var att jag lärde mig liksom Stockholms gator. Jag kan ju såna här små gator och var de ligger. Och så att jag tyckte att det var en väldigt rolig grej.
I vilken stadsdel ligger Karlsviksgatan, ska jag säga?
Karlsviksgatan? Ja. aldrig hört talas om.
Jag trodde du kunde alla små gator i Stockholm.
Där tog du mig på första. Det ska ju tilläggas att det här var ju 2002, så att det kan ha tappat några gator.
Nej, jag skämtar bara. Vi var och kollade på en lägenhet faktiskt för ett år sedan på den gatan, på Kungsholmen. Ja. Nära Norr- Mellanstrand faktiskt.
Okej. Okay. Mm. Den har jag faktiskt aldrig varit på antagligen. Nej. Och lämnat något bud då.
Men det var lite coolt. Vad sa folk när du kom med bud? De visste väl vem du var?
Ja, jo, det gjorde de ju. Jag hade ju precis avslutat min tävlingskarriär, så att nej, de tyckte det var roligt, och framförallt så, jag ska säga, min inskolning som cykelbud, den var nog det tuffaste. Då skulle jag hänga på en kille under 2 veckor för att lära mig hur man gjorde, som var då cykelbud, och han var ju van vid det där tempot och ung kille, så han skötte ju hela radiotrafiken och plockade upp bud och så jag skulle egentligen bara cykla efter honom och liksom se hur det funkade och lära mig liksom vad olika företag låg och så, för sen säger de ju inte ens adresser, utan de säger bara företaget, och då ska man veta var det ligger. Aha. Någonstans, för det är många som är standardbud då.
Ja, just det.
Men så jag fick ju cykla som, då låg jag ju på och liksom cyklade max för att hänga med honom där, så att det var den tuffaste inskolningen, var den tuffaste.
Gud, men jag, det kan jag tänka,
men jag blev väldigt stark av den här, och jag fick ju otroligt bra rehabträning, så när jag började springa sen var jag ju i lysande form.
Lite kul.
Så ett tips, om man ska rehabträna så kan man alltid
jobba som cykelbud.
Ja.
För några år sedan rasslade det till, och sen skulle precis alla äta chiafrön. Och ni som håller er någorlunda ajour med de senaste hälsotrenderna har väl knappast kunnat missa saker som chiapudding och chiabröd till exempel. Chiafrön kommer från Mexiko och har använts sedan urminnes tider av aztekerna. Och i norra Mexiko finns den numera uppmärksammade stammen Tarahumara. Den känner ni igen, ni som har läst Born to Run. Och de anses alltså vara världens bästa långdistanslöpare. Och för dem har jag fått lära mig att chia är basföda. Jättespännande. Först ut med att lansera detta trendiga frö i Sverige var hälsoföretaget Risenta. Och därifrån kommer Kristina Andersson, som jag har nöjet att ha med mig här i studion. Varmt välkommen.
Tack. Tack.
Är det så att de här Tarahumara-löparna alltså har chia som basföda? Det är jättespännande ju.
Ja, de säger det. Ja. De säger det.
Coolt. Mm. Men hur kom det sig, när lanserade ni chiafröet, ska jag fråga först?
Vi var först ut med det här 2012, satt vi det här lilla fröet på marknaden.
Mm.
Vi var ensamma på marknaden, sen fick många upp ögonen för det och vad allt det innehåller. Framförallt som det här lilla fröet, det är omega-3, det är fetter, det är bra vitaminer och mineraler.
Mm.
Och just då allt man kan använda det till.
Var det någon trend som ni fångade upp, eller hur kom det sig att ni fick upp ögonen för det här fröet? Hade ni hört någonting om de här indianerna som sprang fort på chia, eller?
Ja, nej, alltså vi är ute hela tiden och letar nya råvaror och med inköp och innovation, så att vi fick upp ögonen för det här lilla fröet, och det fanns som sagt ute i Europa men inte på den svenska marknaden, så kände vi, här finns något nytt. Mm. Och vi vill vara i framkant och sätta nya saker på marknaden. Så vi tog in den på svenska marknaden.
Men du, Kristina, du måste förklara för mig, hur får man till en bra chiapudding? Jag tycker det är jättesvårt, för jag har försökt. Och jag har sett på Instagram hur folk lyckas. Och jag har även sett det live. Men jag lyckas inte. Det blir som att chiafröna klumpar ihop sig till en boll och hamnar längst ner i den här mjölkröran. Mm. Förstår vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Jag har haft samma känsla eller gjort samma fel eller misstag. Men det är superenkelt. Man blandar typ chiafrön, ett par matskedar med sin favorit mjölk, mandelmjölk, sojamjölk, havremjölk och lite goda kryddor, lite vaniljpulver, kardemumma eller kanel, och sen vispar jag.
Jaha.
Jag vispar upp den och sen ställer in den i kylen kanske en timme, och sen vispar jag igen. Då får chiafrön en snabbare kontakt med mjölken. Mm-hmm. Och det blir det här puddingaktiga. Så det går liksom snabbare och binder upp, så du får den här fluffiga konsistensen på din chiapudding.
Aha.
Så vispandet är min hemlighet i alla fall.
Men du, är det något speciellt man ska ha i sen? Alltså, jag brukar ju ha vanlig lättmjölk.
Mm, absolut, det kan du ta. Jag brukar även mandelmjölk, gillar jag jättemycket. Havremjölk eller väldigt god och smak. Lite sötma från haven där. Sen älskar jag ju kryddor. Kanel, kardemumma, kokosmjölk är fantastiskt.
Ja, det är gott. Ah, kokos älskar jag.
Ja, kokos är supergott. Mm. Och så tar man någon krydda då. Och så vispar upp det här. Och sen toppar med frukt och bär.
Men du vispar upp bara en gång? Eller ska, för man ska ställa det i kylen har jag förstått.
Och sen alltså, jag gör en större sats och vispar upp den och ställer i kylen. Och så börjar den då bli puddingaktig. Sen kanske jag vispar den en gång till. Men det gör jag att det blir här fluffiga.
Just det. Mm. Det ska jag faktiskt testa på en gång. För att då kanske jag ska ge den där puddingen en chans till.
Ja, det tycker du ska göra. För det är så bra. Alltså, mellanmål, frukost. Du kan ta med dig en liten burk i väskan. Lifesaver. Superbra. Mm. Tycker jag själv.
Min sambo säger att det är som att äta så här romkorn. Jag vet inte, jag tycker inte. Men det behöver ju inte vara dåligt.
Nej, det behöver inte vara dåligt. Det är alltså konsistenten. Det är lite, kanske lite speciell. Men som sagt, blandar man upp den och som sagt, i med frö och kärnor och toppa med frukt. Du kan ju liksom göra... Så är det du älskar.
Mm. Har du fler tips?
Gud ja. Alltså, man kan ha den i bröd och med frallor. Det blir väldigt saftigt. Mm. Jag brukar ibland göra en omelett. Strö på lite.
Jaha, medan du steker den?
Ja, eller i smeten. Alltså, du tar lite då äggmjölk och sen så ett lite chiafrö. Lite upp, lite extra protein då i det. Du kan göra en chiafreska. Liten egen sportdryck. Då blandar du med vatten. Du tar och pressar i lite lime, chiafrön och så rör runt. Och så blir det lite gälligt. Utomlands finns det att köpa. Man kan köpa en chiadryck. Så då får du en egen chiadryck.
Vad spännande. Jag försöker föreställa mig hur det ser ut. Simmar frön, liksom fröna runt i den här drinken? Eller hur blir... Vänta, du har en bild där.
Ja,
vi ska se.
Alltså, ja, det blir ju lite... I och med att det binder ju med vad heter det, vattnet. Så det blir ju lite gälligt. Det blir det ju.
Det såg mycket, mycket, mycket finare ut än vad jag trodde. Nej, men det här ser ju faktiskt riktigt trevligt ut.
Ja, men det och det är gott. Så du får du liksom... Du behöver inte köpa massa sportdrycker, utan här får du din egen.
Och ja, det här, du har ett recepthäfte här. Jag gissar att man kan gå in på Risantas hemsida och hitta det här.
Ja, gud, det finns massor med inspirerande recept kring chia. Vad du kan göra med chiafrön.
Så hör ni det där ute. Ni behöver inte snöa in på chiapudding om ni nu har gjort det. För det går jättebra att göra massa annat också. Chiafreska ska jag säga. Prova.
Ja, faktiskt. Men gör det. Väldigt, väldigt gott är det.
Tack Kristina för att du försåg oss med mer information och inspiration.
Tack själv.
Maratongurun Anders Salkaj brukar säga att om han upptäcker att han har glömt sin GPS-klocka hemma så måste han vända tillbaka och hämta den. Annars har passet liksom inte hänt. Jag är likadan, fast då handlar det om mina hörlurar. För jag bara måste ha musik när jag springer, annars blir det liksom inget bra flow i passet. Och nyligen fick jag testa en hörlursmodell som jag gillar skarpt. Och det är ett par trådlösa sporthörlurar från ett märke som heter Miego. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om de här hörlurarna. Och därför har jag bjudit hit mannen som tog hit de här lurarna till Sverige, nämligen Johan Stegfors. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, varför fastnade du för just de här hörlurarna? De ser ju väldigt speciella ut. Kan du beskriva dem för lyssnarna så att de får ett hum först och främst?
Ja, det är som du säger, trådlösa hörlurar, och det är av modell on-ear. Det betyder att de sitter på örat. Mm. De sitter ihop med en bygel som man fäster runt öronen och bak i nacken, och det gör att just den här modellen får en väldigt bra komfort. De sitter väldigt säkert och ramlar faktiskt inte, som är det största problemet idag skulle jag vilja säga med hörlurar.
Att de sillar av.
Precis, och det här är ju sporthörlurar, så de är anpassade för aktivitet.
Och sen då så kan man då, det är som en bygel som du säger precis, och sen så kan man då snurra ihop dem så här när man inte använder dem och lägga dem i en medföljande ask som är rund och behändig. Och dessutom, är den vattentät den här eller?
Ja, asken är faktiskt vattentät, men lurarna i sig är inte det. Utan där vill jag vara tydlig med att säga att de är säkra mot svett och klarar självfallet regn. Men det blir lite för millimeter att gå in på hur mycket regn de klarar.
Inte ställa sig i duschen med dem kanske efteråt?
Jag har exempel på folk som har badat med dem, men kanske inte att rekommendera. De fungerade faktiskt efteråt också.
Ja, gjorde det. Ja. Okej, men åter till första frågan där. Varför fastnar du för just de här?
Jo, faktum är att i mitt nätverk så har jag bekanta i Danmark som står för det här märket. Det är de som har designat och säljer det här märket Miego. Och vi talades lite vid i januari Och därefter har jag testat ett par och efter flera månaders test så kände jag att nu tycker jag att det är dags att vi kör igång. Och då blev jag tillfrågad om jag vill bli distributör för det här märket i Sverige. Och på den vägen är det, men framförallt jag har dyra lurar i lådan. Jag har testvinnare hemma i lådan. Mm. Men jag tycker inte det hjälper när de inte sitter som de ska. Det vill säga att de ramlar ur örat och då är det inte mycket värt. Trots att de kostar dubbelt så mycket som de här.
Mm. Jag själv har ju också en uppsjö lurar hemma. Jag har ju testat ett antal genom åren. Och, det som jag tycker har varit ett problem, det är ljudet. Framförallt basljudet. Att ju nättare och mindre lurarna blir, desto sämre basljud blir det. Och mina favoriter hemma är ju såna här stora lurar med en båge som går över huvudet.
Ja, precis.
Och där har vi ju en rejäl bas. Men då ska man ha ett par såna där på en hel mara till exempel, då blir man ganska varm till slut. Och det är inte jätteskönt. Och lite tungt också. Så att jag tycker att de här, och här ska jag faktiskt säga att de här lurarna får riktigt, det är en riktigt bra bas alltså.
Ja, jag blev förvånad själv, för är det någonting de flesta vill ha när det gäller musik, högtalare och lurar, då är det den här basen. Mm. Lite beroende på vad vi har för musiksmak självklart. Men trots att det är on-ear-lurar, de sitter ovanpå öronen, så har det ett mycket bra ljud.
Mm. Man vill ju ha, jag vill i alla fall ha ett ljud som liksom ger lite svung i steget och som omfamnar ens löpning på något sätt. Det ska inte bara finnas där som en liten bräcklig liten slinga, utan det ska vara tungt. Och det tycker jag de får till faktiskt riktigt bra med tanke på den lilla storleken. Men passar den här alla öron då, är ju frågan. Det är en väldigt speciell konstruktion.
Ja, det vore förmätet att säga att det passar alla, men just den här modellen då, on-ear, passar fler än in-ear, behind-ear och så vidare. Mm. Därför att de just sitter utanpå örat. Och vi har faktiskt två olika storlekar på bygeln, så vi kallar en för women's fit. Och den har lite kortare bygel och passar mindre huvuden.
Och om man är man med litet huvud så kan man köpa den också alltså?
Det kan man göra, precis. Mm.
Kvinna med stort huvud kan köpa herrmodellen.
Precis. Mm. Nu råkar den bara heta så, men helt enig med vad du vill säga.
Mm. Jag bara tänker, det finns ju alla huvudformer så att säga. Men hur, för de här är ju trådlösa, så de har alltså ingen sladd.
Nej.
Det vill säga, de kommunicerar hur med ljudkällan?
Ja, de kommunicerar helt enkelt med Bluetooth-teknik och i de här har vi den senaste 4.0. Och det ger ett mycket bra och säkert uppkopplat flöde.
Mm. Jag har ju upplevt ibland att det kan bli lite avbrott i musiken i den här överföringen när det blåser och sådär, att det kan försvinna. Är det någonting som du har upplevt med de här?
Nej, faktiskt inte. Det är ju många som rekommenderar att man ska ha sin källa, alltså ljudkällan, på speciella ställen på kroppen för att den ska vara så nära lurarna som möjligt. Men jag tycker det har fungerat helt klanderfritt genom att ha den i en ficka eller nere på midjan istället för att ha den långt upp på armen exempelvis.
Ja, för jag tycker det är jättesvårt att ha en mobiltelefon på armen. Det känns inte alls skönt. Jag brukar ha också runt midjan. Det tycker jag funkar bra. Och så undrar jag då, om man laddar den här på något sätt, eller är det batteridrivet?
Ja, den är uppladdningsbar och det tar 2-3 timmar att få den fulladdad. Och sedan finns det en speltid och taltid. Det går alltså att ta emot samtal med de här lurarna, för det finns en mikrofon på kopplat också.
Okay.
Så att 7 timmar är den vanligaste begreppet man använder när det gäller att tala om vilken tid som är aktuell, det vill säga det är speltiden för musik. Mm. Sen har den en väldigt lång standby-tid skulle jag vilja säga, men den är egentligen ointressant för den spelar inte så stor roll. Det är speltiden som är mest intressant.
Just det. Du nämnde här i början att de är väldigt prisvärda. Kan du vara mer specifik? Vad kostar ett par sådana här lurar?
De kostar 800 kronor.
Ja. Det här är faktiskt någonting som jag verkligen rekommenderar att ni kikar närmare på, för att som sagt, det här med bra bas är man inte bortskämd med.
Stämmer.
Lite har jag upplevt problem där när man har glasögon, att det kan bli lite konflikter på örat, att man har både den här bygeln och glasögonen. Så där får man kanske testa att ha glasögonen bågen lite högre ovanför, har jag sett går.
Ja.
Där får man får laborera lite grann helt enkelt på kammaren innan man ger sig ut på långpasset.
Ja, men precis. Det beror ju lite på din öronform, hur du är skapt helt enkelt. Mm. Men jag tror att de flesta kan lägga sportglasögonskalmen ovanpå den här bygeln.
Ja. Tack så jättemycket Johan Stegfors för att du kom hit och snackade trådlösa sporthörlurar.
Tack så mycket.
Nu, vet du vad min GPS-klocka sa nu? Den vibrerade och så står det rör dig.
Ja, min har brummat också. Det, jag tycker det är så märkligt.
Man jag bara blir lite provocerad kort... av den här alltså. Men i alla fall, det kanske, den kanske vill säga någonting. Hur som helst, vi börjar få slut på tid, vilket är tråkigt. Men det kommer ju nya avsnitt, så att ni kan vara lugna, ni som lyssnar.
Petra, vad ska du göra efter det här då?
Vad ska jag göra? Jag är, är klädd för träning, så jag tänkte faktiskt springa hem. Det blir en halvtimme ungefär.
Ja, oh, vad härligt.
Så får jag till någonting i alla fall. Lite återhämtning efter gårdagen.
Du känner att vaderna tål dig?
Ja, vaderna fick. Ja, men det kommer att gå jättelugnt faktiskt. Men jag känner att jag behöver en liten återhämtningsjogg.
Då tänker jag alltid på, när jag känner själv i kroppen efter ett pass med kunder, så tänker jag, oj, undra hur de mår idag.
Hur kunderna mår,
ja. Ja, men det, ibland är det skönt. Lagom träningsverk är faktiskt härligt.
Ja, men det är skönt. Alltså, man är ju lite så här små, vad heter det? Masochist, heter det så?
Ja, ja, det är väl så.
Ja, någonting. I alla fall, om du som lyssnare vill ha feedback, eller vill ge feedback ska jag säga, så det hoppas jag att ni vill, för det betyder jättemycket. Då har vi en Facebook-sida och ett Instagram-konto som heter Evelöv och Månström, och där är du varmt välkommen att gå in och tycka till. Och ja, du då Malin, ska du springa nu eller?
Jag är lite förkyld idag, så att jag håller mig på cykeln. Jag har några träningar med kunder, så jag måste försöka ta det så lugnt jag kan idag. Försöker att inte anstränga mig så mycket.
Okej, du får vara rädd om dig.
Ja.
Så hörs vi snart igen. Och ja, ni som lyssnar, spring snyggt, ha kul, njut av livet. Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Miego Sports Headphones och Risenta. Och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.